Sveriges överbefälhavare Mikael Claesson är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Vi spelar in intervjun den 5 februari. ÖB Mikael Claesson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Vi kan ju konstatera att säkerhetssituationen i Sverige inte ser så bra ut just nu. Det sämsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget brukar man ju få höra. Kommer det att bli ännu sämre framöver?
Jag säger att det går inte att utesluta. Jag ställer mig bakom så att säga, formuleringen att det här är ett mycket allvarligt säkerhetsläge totalt sett. Och det finns fortfarande ett utfallsrum som kan gå åt olika håll.
Ja, och vad är det? Om du ska specificera, vad är det vi talar om?
Jag skulle säga, och som många före mig har uttryckt det, vi befinner oss inte i fred, men heller inte i krig i konstitutionell mening, så att säga. Utan de så kallade hybrida metoder som inte minst Ryssland gärna använder sig av är ju någonting som påverkar både oss, våra grannländer och naturligtvis då också i kontexten av anfallskriget, fortsatt anfallskriget i Ukraina.
Mm. Det är också så att relationen mellan USA och Europa är ju lite i gungning. Hur skulle du säga att de militära riskbedömningarna förändrats av att USAs överbefälhavare, president Trump, faktiskt hotat en NATO-allierad, Danmark, kring Grönland?
Nej, men jag uppfattar nu att en mycket spänd dialog har övergått till någonting annat mer, ska vi säga, rimligt i fråga om den politiska diskursen. Så det är ju sin sak. Va? Det militära samtalet har egentligen genom hela processen varit väldigt stabilt och tydligt och bra och har på olika sätt också stöttat den politiska dialogen. Så att jag upplever att vi har ett annat tonläge nu.
Mm. Om vi går in på vad som hände. En avgörande händelse i Grönlandskrisen, det var ju att president Trump reagerade starkt på att Sverige och andra europeiska länder skickade militärer till Grönland i januari. I Sveriges fall var det ett litet antal officerare. Alltså, var det en risk ni kalkylerade med att USAs president skulle uppfatta detta som en ovänlig handling?
Nej, egentligen inte, utan hela den här aktiviteten handlar ju om att delta i planering av en sedan tidigare förberedd danskledd övning på och kring Grönland. Och därmed fanns det ingen anledning att utgå ifrån att det här skulle utlösa någon typ av motreaktion.
Så det var en överraskning för er att presidenten reagerade så?
Ja, i det avseendet måste jag säga det.
Mm, vad drar du för slutsatser då av att det blev så? Är det någonting som Försvarsmakten behöver göra annorlunda när Danmark bjuder in till verksamhet på Grönland nästa gång?
Ja, alltså i det här sammanhanget så var det ju faktiskt på det viset att vi informerade. Vi informerar ju i NATO-spåret. Och där finns ju ett antal så kallat dubbelhattade chefer som både har befattningar i den amerikanska kommandostrukturen likväl som i NATO. Och med det så utgår vi ifrån att informationen om både syfte och anledning och så vidare går vidare och så småningom når den politiska nivån.
Ja, vad tänker du om att det inte blev så då?
Att vi måste förstärka dialogen och vara ännu tydligare, så att säga, då, i samtalen med våra amerikanska motparter så att vi är säkra på att man har rätt uppfattning om vad det är för verksamhet och vad den syftar till.
Mm. NATO är ju i grunden en idé, kan man väl säga, som bygger på förtroende. Det finns ju inget som tvingar något land att göra någonting egentligen överhuvudtaget. Alltså, de flesta europeiska ledare menar ju då att förtroendet är skadat nu med USA. De här försämrade politiska relationerna mellan USA och Europa, så hur påverkar det hur ni ser på militära risker för Sverige?
Nej, men det är klart att militära risker i akt och mening att det handlar om politiska beslut som måste komma till för att de militära planerna ska kunna aktiveras. Ja, där finns naturligtvis en risk om man inte, men den risken finns ju alltid, precis som du säger, utifrån hela konstruktionen av NATO-fördraget. Det finns ingen garanti att man upplever eller uppfattar situationen på exakt samma sätt och att den då till exempel skulle konstituera ett artikel 5-fall, så att säga, då med kollektiv försvar. Däremot så påstår jag att den militära förberedelserna och den militära dialogen, precis som jag sa, den är kvalitativt väldigt bra alltjämt i hela alliansen. Ett väldigt öppet och förtroendefullt förhållningssätt mellan oss militära chefer i alliansen. Och den lägesbilden och ska vi säga den kvaliteten på samtal, den ska vi vara glada och stolta över.
Ja, ja, du väljer ju, som också många svenska politiker gör, att betona det här, den militära nivån i NATO, där saker pågår som vanligt. Samtidigt har ju också, det finns ju som en politisk nivå förstås, där Donald Trump är överbefälhavare i USA. Alltså, uppstår det inte en kommunikativ skevhet här på något sätt, medan det ni säger och det alla ser? Kan du förstå om människor undrar om den militära nivån i USA eller i NATO verkligen är så trygg, om den politiska nivån är så skakig?
Nej, men det är klart att det måste finnas ett samband mellan den politiska nivån och den militära. Det finns inga automatismer i NATO, så att säga, eller väldigt få automatismer i den mening att mer genomgripande militära operationer måste sanktioneras av den politiska nivån. Och därmed så finns det naturligtvis en utmaning och en spänning om dialogen mellan olika aktörer inte fungerar. Jag menar, historiskt sett så har vi en allians som härbärgerar Turkiet och Grekland med kända utmaningar. Vi har en period mellan 1966 och 97-98 där Frankrike inte alls deltog i den militära verksamheten i NATO, men ändå alliansen överlevt och i olika avseenden stärkts under de här spänningarna.
Finns det något slags problem här i er kommunikation kring NATOs robusthet när ni väljer att betona det militära på det sätt som ni har gjort?
Nej, men jag tycker inte det, utan jag kan ju inte sitta och lajva och säga att det finns någon annan dold spänning än vad jag eventuellt skulle uppleva i de samtal och de möten och förberedelser, planering, övningsverksamhet, operativ planering som vi ägnar oss åt varje dag. Och det fungerar. Det är alldeles utmärkt. Sen om de politiska besluten kommer på plats, ja, det måste jag ju faktiskt hänskjuta till den politiska nivån. Och jag kan naturligtvis inte göra någonting annat än att vidgå att det har varit en spänd dialog mellan Europa och USA kring de förändringar som vi nu ser utav, ska vi säga, amerikansk säkerhetspolitik totalt sett. Och att det därmed också kommer att läggas betydligt större tryck på oss europeer i fråga om att ta ansvar för vår egen säkerhet.
Ja, för några veckor sedan så presenterade ju Trump-administrationen en ny försvarsstrategi, NDS, där det finns en del formuleringar kring hur USA ser på försvaret av Europa inom NATO. Att europeiska NATO ska ha det huvudsakliga ansvaret för Europas konventionella försvar. Critical but more limited US support, står det. Att USA ska ge ett avgörande men mer begränsat amerikanskt stöd till Europa. Vilken blir skillnaden mot hur det är nu?
Ja, skillnaden blir, för det första vill jag säga att den som är satt i skuld är inte fri. Det vill säga att vi har ju som europeer låtit oss med eller utan NATO marineras i en väldigt stark och robust amerikansk närvaro och ett ansvarstagande för vår säkerhet. Nu väljer man av olika skäl att gå i en annan, delvis annan riktning, vilket inte alls är liktydigt med att man avslutar eller avbryter sitt engagemang vare sig i Europa eller i NATO. Men samtidigt så är det entydigt på det sättet att vi, inklusive Sverige, kommer att behöva ta över i vissa avseenden sådana åtaganden som USA idag gör, och därmed så ökar naturligtvis trycket högst avsevärt på europeiska allierade och Kanada.
Ja, men om man tittar på just det, nyckelformulering som återkommer i den här försvarsstrategin som USA, som Pentagon har formulerat. Alltså det här critical, det avgörande stödet som ska bli kvar, vad är det?
Ja, dels är ju USAs stöd i fråga om kärnvapendimensionen i NATO helt avgörande. Och utöver det så finns det ett antal, som vi säger, förmågor. Det kan handla om lufttankning, det kan handla om ledningsförmåga, underrättelseförmåga, rymdförmågor och så vidare. Där naturligtvis Europa har ett antal kapaciteter, men inte i den volym och omfattning och tillgänglighet som USA just nu har.
Tänker du att USA kommer att tillhandahålla det du talar om också fortsättningsvis?
Jag tror att man kommer att tillhandahålla, precis som du sa, alltså kritiska förmågor. Och kritiska förmågor kan ju då exempelvis vara rymdförmåga och naturligtvis då också kopplingen till NATOs kärnvapendimension.
En sak som man ofta nämner är ju vårt beroende av amerikanska underrättelser. Hur planerar Försvarsmakten för ett läge där vi inte har samma tillgång till amerikanska resurser där?
Ja, nej, men alltså, vi ser ju hela tiden över flödet av underrättelser utifrån både regeringens och mina behov som överbefälhavare. Och vi odlar och utvecklar samarbeten med en lång rad olika länder. USA är naturligtvis en väldigt tung och dimensionerande part, men inte den enda.
NATO-chefen Mark Rutte sa i ett mycket uppmärksammat uttalande i Europaparlamentet i slutet av januari: om någon tror att Europa kan försvara sig självt utan NATO så kan de ju fortsätta drömma, för det kan de inte. Utan USA så kan de ju fortsätta drömma, för det kan de inte. Har Rutte rätt där?
Både ja och nej. Det vill säga att som jag sa innan, den som är satt i skuld är inte fri. Det vill säga att vi har stora beroenden av USA när det gäller olika typer av vapensystem och materielsystem, och inte minst så då, att tillhandahålla vad vi brukar kalla för lagerdjup, det vill säga då att uthålligheten, alltså att kontinuerligt producera till exempel ammunition av viss typ. Luftvärn har ju blivit väldigt tydligt, inte minst med koppling till Ukraina. Så det är klart att det finns starka beroenden, vilket är också är skälet till varför vi behöver hålla fast i relationen och fortsätta utveckla den. Men tveklöst så behöver vi också skapa förutsättningar för att just kunna ta det stora ansvar som både amerikanerna förväntar sig och som vi behöver.
Ja, det rustas ju upp överallt i Europa nu. När skulle du säga att europeiska NATO är tillräckligt starkt för att avskräcka Ryssland på egen hand från att ha angripat NATO-land?
Jag tror att man måste när det gäller Ryssland ta avstamp i kärnvapendimensionen. Och det resonemanget måste då bygga på att förmågan, som det heter då, dual use capabilities, det vill säga att det finns en delaktighet från de europeiska allierade i att kunna leverera kärnvapeneffekt, så att säga, primärt då som avskräckning. Den delen måste fungera, och den måste fungera på ett trovärdigt sätt. När det gäller tidsförhållanden, ja, vi är ju där redan nu, alltså den förmågan finns idag. Så att därmed så har vi på något sätt top cover, så att säga då, för en avskräckningseffekt.
Menar du att europeiska NATO konventionellt klarar sig själv?
Konventionellt har vi en liten väg kvar att gå när det gäller vissa förmågor. Vi har varit inne på en del, till exempel rymdförmågor. Men det går väldigt snabbt framåt, och det går ju inte att bortse ifrån att Hagtoppmötet då, med ambitionshöjningen upp mot 5% av respektive lands BNP, är ju ett tydligt steg. Men det är ju inte så att man täcker de här luckorna omedelbart. Och det är svårt att säga utifrån liksom ett samlat NATO-perspektiv. Jag kan ju göra en bedömning utifrån vad vi själva är på väg. Där vi har tydliga målsättningar satt i 2030, 2035 och så vidare. Men samtidigt är det också viktigt att förstå att i grunden blir en försvarsmakt aldrig färdig. Det måste vara en lärande organisation. Och dessutom måste en försvarsmakt alltid vara så bra som den någonsin kan bli vid varje givet mättillfälle. Så att man inte gör misstaget och förskjuta, så att säga då, de obehagliga problemen in i framtiden. Eller rätt sagt försöka förskjuta lösningarna in i framtiden.
Mm. Du var inne på detta med kärnvapenavskräckningen och beroendet ändå av amerikanska kärnvapen där. Alltså, behöver Europa en egen kärnvapenavskräckning på sikt?
Jag tror att ska man vara seriös i resonemangen kring någon form av självständig europeisk förmåga, då måste man också väga in den dimensionen. Så länge det finns kärnvapen i de miljöer och de länder som utgör det dimensionerande hotet, vilket ju i vårt fall är Ryssland, då måste den här dimensionen övervägas och värderas. Och svaret är ju ja, vi behöver kunna ha en sådan dimension. Hur den skapas genom samarbete med de europeiska kärnvapenländerna eller på något annat sätt, det kan inte jag bedöma eller svara på just nu. Men att dimensionen måste finnas, ja.
Mm. Den här veckan så upphör ju också ett avtal från kalla kriget som reglerar då hur många strategiska kärnvapen USA och Ryssland får, det här nya startavtalet. Mm. Många bedömare pekar ju då på en möjlig kärnvapenupprustning globalt. Mm. Vad skulle det betyda för Sveriges säkerhet?
Jag skulle säga att alla steg bort ifrån den typen av reglering av kärnvapenbestånd och uppföljning och kontroll av kärnvapenbestånd är ju naturligtvis inte bra. Det skapar ytterligare osäkerhet. Vi blir på olika sätt mindre transparenta och utlämnar mer, så att säga då, till godtycke och ska vi säga åtagande från respektive land, så att säga då, att ta ansvar. Så att jag är naturligtvis oroad av den här typen av utveckling.
Mm. Samtidigt det du talade om att Europa kanske på sikt behöver en egen kärnvapenavskräckning, det innebär ju upprustning.
Det innebär ju upprustning i så fall, och det är ju återigen så att säga då en både beslut och steg, och framförallt ett politiskt ställningstagande, inte bara i Sverige utan totalt sett kanske i EU eller en annan kluster av europeiska länder, vad vet jag. Men det är klart att det kommer att krävas formella steg.
Mm. Och om jag har tolkat det rätt så är du försiktigt positiv till det.
Så länge det finns kärnvapen som hotar vår existens, så behöver vi för en nöjaktig avskräckning och en reell försvarsförmåga tänka in den dimensionen, ja.
Mm, också på ett europeiskt plan då?
Också på ett europeiskt plan.
Alltså om man tittar på NATO-länderna vi har runt Östersjön, det är liksom Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, alltså våra gemensamma förmågor just nu. Hur starka är vi tillsammans?
Jag skulle säga att vi är väl starka. Vi har ju haft militära samarbeten långt innan vi blev NATO-medlemmar, primärt då med Finland och de nordiska länderna, men också med de baltiska länderna. Efterhand som vi nu både planerar och övar tillsammans, så blir vi naturligtvis också både starkare, bättre och mer koordinerade. Så att jag påstår att vi har en god förmåga.
Den här politiska osäkerheten i USA, föranleder det på något sätt någon typ av ny aktivitet i närområdet, att man jobbar hårdare tillsammans med Östersjö-NATO så att säga?
I någon mening ja. Samtidigt så behöver alla förstå att de militära samarbeten som vi har ägnat oss åt och fortsätter ägna oss åt, alltså de är ju egentligen då, jag vet, det brukar ju pratas om, har ni någon plan B? Ja, men alltså vår plan B, det är ju, eller rättare sagt plan A, det är ju att bygga en stark nationell försvarsförmåga. Det är ju det som konstituerar handlingsfrihet både för mig som ÖB men också för regeringen. I den meningen att vi nyttjar vår handlingsfrihet genom att driva med samarbeten med Finland, med de baltiska länderna, med Polen, till exempel kring Östersjösäkerhet och så vidare. Ja, det är helt självklart. Och vi har även då det brittiskledda så kallade Joint Expeditionary Force. Men allting sker ju under paraplyet och ramen för NATOs operativa planering. Sen måste man naturligtvis ha, som sagt, optioner och alternativ för det fall att det tar tid innan 32 länder har enats om en politisk riktning.
Det här är Ekots lördagsintervju med Sveriges överbefälhavare Mikael Claesson. Du var inne på detta med den svenska försvarsförmågan. Du ansvarar ju nu ytterst för en betydande del av den svenska statsbudgeten. Mm. Det är ju mer än 10% av allt. Mm. 175 miljarder. Ökning med 100 miljarder jämfört med 2022. Mm. Och riksdagspartierna är överens om att man ska låna 300 miljarder till upprustningen då framöver. Skulle du säga att du nu har de pengar du behöver för att försvara Sverige och sköta Sveriges uppgifter i NATO?
Ja, nej, men det tycker jag. Jag vet ju, jag har ju varit med så länge så jag vet var vi kommer ifrån. Jag vet vad vi har för hål att stoppa i. Jag vet hur vi balanserat, koordinerat tar oss framåt mot de ansatta målen. Alltså jag har ju styrning som utgår ifrån så att säga, vad man politiskt är överens om. Och inom ramen för den styrningen så bygger jag tillsammans med mina duktiga kollegor det starkaste försvar vi någonsin kan. Och jag påstår att vi har en bra balans förmågamässigt. Vi har också en stark så att säga, ansats när det gäller att förnya och utveckla förmågor och hålla oss relevanta.
Ja, du har ju i olika sammanhang uttryckt frustration över hur försvarssektorn i Sverige fungerar i den här upprustningen. Bland annat i det tal som du höll i den här konferensen Folk och Försvar i Sälen i januari. Du sa att varje medvetet motstånd mot att utveckla våra interna processer och göra upp med vår byråkrati, allt motstånd mot detta måste jag betrakta implicit som en fientlig handling, sa du. Vad är det för medvetet motstånd du syftar på?
Jag syftar egentligen inte på motstånd som byggs upp med någon slags ondskefullhet eller som någon slags femte kolonnare, utan det är egentligen oviljan att förändras. Oviljan att förstå och känna the sense of urgency. Och som i alla stora organisationer så utvecklas det ibland strukturer och kanske snarast kulturer som bygger mikromakt kring kontroll av olika processer och så vidare, olika processsteg. Och jag uppmanar inte till någon omdömeslöshet, utan snarare just att det hela känslan av att det behöver gå fortare. Vi behöver så att säga då inte ta, som sagt, omdömeslösa risker, men vi behöver ibland ta risker genom hela organisationen. Och det är inte den som tror att jag är ute efter, som jag såg någon tidningsmänniska som hade skrivit att jag var ute efter att jaga Anna 48 på HR-avdelningen på Norrbottens regemente. Nej, det är jag inte. Det är jag inte. Utan jag vill på olika sätt få folk att förstå att bli en del av lösningen, inte en del av problemet.
Men vad är det då du menar, om vi då tittar på din egen myndighet, Försvarsmakten? Kan du ge några exempel på...
Jag kan ge exempel med utgångspunkt från till exempel materiellfrågor, där tillståndsgivning och godkännande processer så att säga, då följer vissa steg. Det kanske är så att man inte behöver en instruktionsbok på svenska för att man ska börja använda ett visst materiellslag. Det kan vara så att man under en övergångsperiod klarar sig alldeles utmärkt med den engelska originalutgåvan, bara för att ta något sånt här högupplöst exempel då, för att kunna börja använda materiell och utbilda soldater och därmed se till att vi bygger vår förmåga.
Mm. Det finns en forskare på FOI, Försvarets forskningsinstitut, som Totalförsvarets forskningsinstitut, som heter Per Olsson, som uttryckte det som att i försvarssektorn så är vi mer rädda för revisorn än för ryssen. Finns det någon sanning i det?
Ja, men det gör det. 25 år av hårda åtstramningar, nedläggningar och fokus på att inte göra fel sätter naturligtvis sitt spår i kulturen, och det är ju precis det jag försöker arbeta tillsammans med mina chefer i organisationen för att vända på och förstå att det är nya tider, nya behov, och Försvarsmaktens roll och uppdrag är satt i ett helt annat ljus än tidigare givet omvärldsutvecklingen.
Ja, varför blir det inte, du har ändå varit ÖB nu sedan i oktober 2024, varför blir det inte som du vill? Du är ändå överbefälhavare.
Jag tycker att det i väldigt hög utsträckning blir som jag vill. Men det behöver gasas i olika stycken. Så att jag har stor respekt för att det i en sån här stor organisation tar viss tid. Men jag har inte hur mycket tålamod som helst.
Nej, det finns ju en diskussion om att Försvarsmakten har... vad ska man säga, lite fel sorts chefer, alltså chefer som kan fel saker. Mm-hmm. Skulle du hålla med om det?
Nej, tycker jag inte. Jag tycker jag har utomordentligt duktiga chefer. Det finns ju, som sagt, i stora organisationer stora variationer i vad enskilda människor förmår och inte.
Men ja, det jag syftar på är ju då människor som är skolade i någon slags nedrustningstid och i fredstid och sitter fast i det tänkandet.
Ja, nej, men det är klart att den risken finns ju, och det är ju precis det som jag i allra högsta grad tror att de flesta kan lösgöra sig från genom det goda samtalet. Men de som inte kan det, nej, men där måste jag ju se till att de människorna i så fall får utvecklas någon annanstans än i Försvarsmakten.
Ja, vad ska du göra konkret då? För att det ska bli mer som du vill här.
Uppföljning, dialog, samtal och tjat. Det... Och i något fall så måste jag ju flytta på människor.
Ja, när kan det bli så då? Vad måste man göra för att bli flyttad på?
Ja, medvetet inte vilja ta till sig den förändringsuppmaning som finns. Och att förstå, vad är min roll i att omsätta denna sense of urgency, ursäkta språket, men till handling?
Mm. Den andra sidan av myntet är ju att det kommer ju regelbundet rapporter om att anställda i Försvarsmakten är pressade och frustrerade över villkor och löner. DN rapporterade här om veckan om Försvarsmaktens arbetsmiljörapporter de senaste 3 åren. Nu med det här mångmiljardtillskottet från staten, kommer villkor och löner att förbättras i Försvarsmakten?
Alltså, villkor och löner i Försvarsmakten och hela den statliga sektorn är ju en funktion av samarbete och förhandlingar mellan parterna. Och det är klart att jag är väldigt angelägen om att vi ska ha rimliga villkor. Och jag har absolut ingenting emot att en myndighet som Försvarsmakten skulle vara löneledande i staten. Men vi kommer aldrig kunna konkurrera fullt ut med näringslivet eller någonting i den stilen. Vi har i allmänhet bra löner, rimliga löner, men det är självklart att det finns områden som måste utvecklas. Ett område som jag är angelägen att komma framåt i, det är ju till exempel hur värderar vi kompetensdjup, alltså människor som utvecklar djupkompetens. Där har vi varit för för dåliga, för svaga. Och till exempel våra duktiga specialister, inte bara specialistofficerare utan även civila och officerare som på olika sätt förvärvar djupkompetens. Där har vi inte riktigt varit stabila i att skapa de förutsättningarna.
Nej, du har ju alldeles rätt att formellt så är det såklart parterna som sätter löner, så är det ju överallt i Sverige. Men samtidigt så är ju det här en speciell sektor, och ni har ju också pekat ut det här med personalförsörjning som en, alltså framtida brist på personal som en risk.
Ja, alltså nu har vi ju faktiskt en extremt god personal. Vi har över 2000 kadetter i utbildningssystemet. Det har inte hänt på den här sidan millennieskiftet. Vi har om du tittar på de senaste 5 åren så lyckas vi rekrytera mellan 35-40% av hela värnpliktskullen. Vi har väldigt få som väljer att sluta av andra skäl än ålderspension.
Så är det ju, men det finns ju brister när det gäller de riktigt erfarna officerarna.
Ja, men det är klart att det gör, för det är ju inte mer än 15 år sedan som vi faktiskt betalade människor för att sluta i försvarsmakten. Så att absolut finns den typen av brist, och det är ju en jätteutmaning, inte minst nu när vi ska gå ut med ett stort antal officerare i olika befattningar i NATO-systemet. Så absolut.
Mm. Nu ska ju försvarsberedningen samlas här, de 8 riksdagspartierna, för att avgöra då vad som ska prioriteras i den här upprustningen framöver. Vad hoppas du att de samtalen ska landa i?
Jag hoppas att de landar i riktning. Riktning i så motto att vi nu måste förstå på alla plan att vi är allierade. Att vi, och givet, vi pratade ju om de politiska besluten i NATO tidigare. Det finns ju en process, och det gäller det här med så kallade förmågemålsättningar, capability target. Där det, förmodligen den enda, som jag känner till i alla fall, process i NATO där 31 länder bestämmer vad det 32 ska få. Där har vi att väga av hur vi ska gripa oss an hela den uppsättningen förmågemål, men samtidigt också balansera nationella ambitioner. Det kan handla om olika materiellsystem. Stridsflygfrågan är ju en aspekt som säkert inte kommer att avgöras nu, men där man trots allt behöver ta ställning till hur ska vi gå vidare framgent. Digitalisering är en oerhört stor fråga som kräver stora investeringar, inte bara för försvarsmakten utan hela den statliga sektorn.
Ja. Till sist, bara om vi avrundar där vi börjar då, tala om risker. Mm. Alltså försvarsmakten kommer ju regelbundet med så här offentliga varningar om en möjlig rysk attack i närtid. Du har ju sagt att Ryssland kan angripa någon del av NATO mycket snart. Och sånt där kommer ju också från, man hör ju MUST och andra försvarsorganisationer i Europa göra detta. Vad vill ni åstadkomma med att kommunicera så? Tala offentligt om en nära och förestående krigsrisk.
Nej, men det jag vill åstadkomma, jag ska inte ta någon annans ambitioner i min mun, men det jag vill åstadkomma, det är att människor i vårt land ska förstå att det är inte så att vi kan skjuta problemen behagligt långt in i framtiden. Och det innebär så att säga då att givet hela den säkerhetspolitiska utvecklingen så måste man förstå att en aktör som Ryssland söker hela tiden svagheter, och när man uppfattar då till exempel att det finns spänningar i den transatlantiska umgänget, då skapar det så att säga tillfälle som man mycket väl kan nyttja, inte för några massiva invasioner utan för att testa artikel 5 till exempel.
Ja, men det här är ju någonting som självklart gör ni såna här bedömningar och självklart kommunicerar ni med politiker också. Men vad är vinsten med att säga det högt offentligt?
Vinsten
också
är att man skapar referenspunkter och beredskap för den enskilda att inte sky de svåra sakerna. Det vi säger, det är ju inte att det här är nödvändigtvis den enda aspekten man behöver fundera på när det gäller vårt lands säkerhet. Men man kan inte utesluta den heller. Den måste finnas med i ekvationen, och det måste människor förstå.
Mm.
Ett slags worst case scenario.
Ja, när det gäller då det här att Ryssland skulle testa artikel 5 på något sätt. Hur bedömer du de riskerna just nu?
Kapacitet, intention, tillfälle. Den ekvationen snurrar som sagt var hela tiden. Och analogt med mitt föregående resonemang så säger jag det kan inträffa när som helst när man upplever att det finns ett, en tillräcklig ska vi säga, exponerad svaghet som man kan ge sig på. Bara för att testa, kunna dra sig tillbaka ganska snabbt men samtidigt också se vad som händer. Och om det är så att det utlöser politisk osäkerhet så säga, i NATO-kontexten och att man inte responderar direkt, ja det är klart, då har man blottlagt en brist som man kan fortsätta exploatera.
Det var allt vi hann med i lördagsintervjun den här veckan. Mikael Claesson, Sveriges överbefälhavare. Tack för att du var med i lördagsintervjun.
Tack så mycket.
I studion nu Hiwa Abdelzadeh, Ekots reporter som bevakar försvarsfrågor och lyssnat på den här intervjun med överbefälhavaren. Välkommen.
Tack.
Var det något särskilt du fäste dig vid här?
Det var ju hans sätt att navigera i Grönlandsfrågan då innan vi skickade stabsofficerare till Grönland på danskt begäran då. Och där försökte han ju, du ställde frågan om man hade kalkylerat risken med hur Trump-administrationen eventuellt skulle reagera. Och det svarade han ju nej på, att man hade inte räknat med den reaktionen som blev. Och det var väl ett väntat svar, allt annat vore ju tjänstefel nästan av honom att säga. För det skulle ju innebära att han skulle säga att en allierad ser en NATO-insats eller en NATO-operation som en fientlig handling. Så det var otacksamt jobb där, men han kämpade för att hålla tunga rätt i mun kanske man kan säga.
Vi diskuterade också där, vi hör ju hur militära ledare, inte bara överbefälhavaren, brukar säga att NATO fungerar militärt ungefär som vanligt, eller precis som vanligt snarare. Alltså hur går det ihop med det som alla ser, att den politiska nivån i NATO är i gungning minst sagt?
Ja, det är ju ett politiskt minfält han har att hantera då, och det är ju väldigt enkelt att ryckas med i dels den mediala bevakningen men också det höga tonläget rent politiskt. Men han kan ju inte och får ju inte ge sig in och recensera den politiska dimensionen här. Och han gjorde väl ganska väl ifrån sig att hålla sig till det militära. Skulle han mot förmodan ha sagt någonting annat så skulle ju det sätta hela NATO ur balans då, att man... I samma andetag som man då skulle säga att nej, vi litar inte på USA som är ryggraden i NATO, så skulle ju NATO för svensk del kanske vara obsolet.
Mm. Mikael Claesson, överbefälhavaren, håller också på att arbeta med den här jättestora upprustningen. Arbetar ju då med att få sin myndighet att fungera där. Vad är det han försöker åstadkomma internt i Försvarsmakten nu?
Jag uppfattade en väldigt tydlig förändringsvision från hans sida. Dels, eller kanske framför allt, mentalt då, att bryta sig loss från de decennier som har varit innan vi började rusta upp. Det vill säga, man förbereder sig inte för krig utan man har bara en försvarsmakt som bara existerar i praktiken. Och snarare rustar ner än upp helt enkelt. En del förlegade system, en del förmågor som inte fanns, en hel del kanske man ska säga. Och nu försöker han ju banka in att det ska ske en förändring mentalt, att man ska vara i en slags förkrigstidslogik, att man rustar upp för krig. Och han påpekade ju mycket riktigt att vi är varken i krig eller fred. Det är något slags mellanläge. Även om man hoppas på fred så måste man vara redo för det värsta helt enkelt. Och det är väl en sån sak, men sen byråkratin som också han ser som en kanske medveten fientlig handling som han uttryckte det i Sälen. Att det också, blir också bromsklossar i leden i processerna, men också att man har en försvarsindustri och leden dit att hantera som inte riktigt kan svara upp mot behovet just nu. Men som man måste få igång, och där har ju även de en del att göra i att börja spendera pengar.
Mm, vi talade ju också en del om försvaret av Europa och i vilken mån vi klarar oss utan USA. NATO-chefen Mark Rutte sa ju väldigt tydligt att det finns ingen chans. Vi kan ju fortsätta drömma, vi kan inte klara oss utan USA. Vad hörde du där i hur han svarade på sammantagna europeiska förmågor?
Ja, han var inte lika kategorisk om att vi inte kan. Han gav väl ett mer hoppingivande svar om att det är klart vi behöver USA, det är en viktig allierad för den europeiska säkerhetsordningen, men samtidigt behöver vi göra saker för att klara oss själva, dels att ha förmågor ute i rymden, men också kärnvapendimensionen som är för honom är ett måste, då att det måste finnas där. Om Ryssland har kärnvapen måste Europa som svar ha avskräckande kärnvapendimension. Och det kan ske i europeisk forum, men den bollen lämnade han över till politikerna rätt tydligt.
Mm. Tack så mycket, Hiwa Abdelzadeh, som bevakar försvarsfrågor på Ekot. Det var allt för idag från lördagsintervjun. Producent Johanna Palmström och teknik Olle Sjöström. Nästa vecka hör vi migrationsminister Johan Forssell här i Ekots lördagsintervju. Lyssna gärna då. Johar Bendjelloul heter jag som har suttit vid intervjumikrofonen idag. Tack för att ni har lyssnat.